God morgon, vänner. Vilken förmån för mig som utflyttad stockholmare till Skåne att få lyssna på den här fantastiska kören. Det var ljuvligt att höra de här, som vi säger, gamla brukar man säga, men jag brukar säga det är moderna sånger, de här härliga. Tack för att jag fick lyssna till det. För er som inte känner mig, det får jag ju anta att det är åtskilliga som inte vet vem jag är. Jag är ju så att säga inte jordens centrum på något vis, men en kort presentation. Jag heter Dan Johansson, född i Stockholm, lämnade Stockholm 56 för att flytta utomlands. Kom tillbaka till Sverige 71 och sedan mitten av 80-talet är jag medlem i Malmö Pingstförsamling, Europaporten, där jag hör hemma. Jag är gift med min hustru, brukar jag säga, i första äktenskapet. Vi gifte oss, ja, jag tror inte hon är här nu, men jag tror att det var 57 som vi gifte oss. Ja, jag hoppas ni inte spelar in det här, för det får jag. Jag vet i alla fall att vi fick vår första dotter 1960. Och vår andra dotter 62, tror jag att det var. Men jag var med i alla fall. Och, nej, det var jag faktiskt inte, för det fick man inte vara på den tiden. Första dottern föddes fick jag inte vara med. När andra dottern föddes så hann jag inte vara med, för det gick så fort allting så att jag kom bara till väntrummet. De är i 60-årsåldern nu. Jag har 4 barnbarn. Som vi nu planerar, eller de planerar sin pension faktiskt. Det gör man ju när man är 60-årsåldern. Och så har jag 6 barnbarnsbarn. Bara den äldsta är 15 år. Hon trimmas just nu för att bli Malmö FFs nya målvakt i damligan. Hon var i England, Arsenal, och träffade proffsen där i förra veckan. Så att ni förstår att jag är inte född igår, inte i förrgår heller, utan på det ädla 30-talet. Jag jobbar idag med att, eller jobbar, man, ja, kan man kalla att jag gör. Jag reser mycket för Israels vän, tidningen Israels vän. Och jag har lagt några exemplar, jag hade inte så många med i bilen. Israels vänner fyller i år 100 år. Vi startade alltså 1923, det var 25 år innan staten Israel fanns. På den tiden så kom det in en del, ska vi säga, antisemitiska tankar i, ja, framförallt i Skåne då, ifrån södra Europa kom det in antisemitism. Och 1923 var det 5 stycken troende bröder som var bibelläsare och visste vad bibelordet sa. Och man startade en förening som då hette Israels vänner för att gå emot de här tankarna. 1923 så gavs det ut en antisemitisk tidskrift i Malmö som hette Blixten. Och i tidningen Blixten så hade man letat fram så många adresser på judiska familjer som man kunde hitta. Och så skrev man ut dem i tidningen med en osagd tanke liksom att terrorisera de här människorna, och samtidigt började pogromerna nere i Europa att göra sig gällande. Några år efteråt, så 4-5 år senare, så kom det första exemplaret av tidningen Israels vän. Och jag vill ge er det rådet att det här är väl en av de bästa tidningarna som behandlar det profetiska ordet. För det är det inte många tidningar idag i Sverige. Jag brukar även namnge tidningen Flammor med Holger Nilsson som en utmärkt förkämpe för det profetiska ordet. Därför att vi lever i profetiska tider. Och det här fantastiska som ni sjöng om här, om glashavet och allt det här. Jag tror att det är väldigt nära för oss som då lever den dagen när Jesus kommer tillbaka. De som har gått före er redan där, men då vi då en dag ska få möta honom på den brustna skyn. Jag tänkte idag när jag satt och skrev på hotellrummet, vad ska jag prata om idag för någonting? Och så skrev jag ner några tankar. Jag skulle vilja landa ner i två platser i den här gudstjänsten. Dels en plats i Turkiet som heter Laodikeia. Och sen en plats i Israel som heter Getsemane. Varför jag väljer de här lite grann. Så jag har jobbat i många, många år som guide i Mellanöstern. Jag har guidat i många grupper i Israel, Egypten under 10 år, Sinai, Jordanien 10 år, Turkiet, för att inte glömma Auschwitz nere i Polen och sådär. Och under de här resorna, att få stå på de här platserna, är det någon som inte har varit på någon av de här olika platserna eller länderna, så rekommenderar jag dig att åka dit för att stå på de här platserna. Jag brukar säga att man får en helt ny bibel. Det förvandlar människors liv att få stå på de här platserna där det hände. Min ena måg, som är en tuff kriminalkommissarie, han berättade för mig när han stod där vid Kajafas palats där Jesus satt i fängelsehålan. Trots att han är en tuffing, en riktig hårding, så sa han, jag har nog inte gråtit så mycket i hela mitt liv som där. Man får en ny bibel när man står på de här platserna. Och en ny syn, inte en ny tolkning kanske, men en ny syn och förståelse av bibelordet. Det hjälper oss att komma vidare i vårt andliga liv. För en tid sedan lyssnade jag på Reinhard Bonnke. Han gjorde en väldigt bra bild. Man tror ju, eller vi tror ju, att när man blir äldre liksom, då har vi gjort vårt. Och sen är det de nya nu som ska ta över liksom. Ja, det här betyder ingenting att jag tar av mig klockan nu, så att jag är inte orolig. Han säger så här, Guds församling idag, och kanske så han vänder han sig speciellt till de äldre. De är att likna vid en jumbojet. De står på startbanan och de är klara för avfärd med jumbojetten, och den går kanske på tomgång lite grann, men så får en klarsignal ifrån tornet att nu är det dags att lätta. Och så gasar den upp motorerna. Och så är det så att ju längre den kör över startbanan, ju fortare går det tills den lättar upp. Det är ju tvärs emot vad vi som gamlingar då skulle kunna tänka. Vi skulle ju istället sakta ner liksom, och så får den nya generationen ta över så att säga, va. Men han hade en hälsning till de äldre och till mig också, va. Öka farten. Därför att jag kommer ju ur reklambranschen. Jag har aldrig varit pastor. Jag har aldrig ens gått till söndagsskolan. Har ingen utbildning överhuvudtaget på det här. Men jag har jobbat i reklambranschen. Och vi hade ju en målgrupp. Och det var ni äldre. Kvinnorna, vet ni, med det vackra, gråa håret. Och männen med de grå tinningarnas charm. Det var en målgrupp för oss. För vi visste, där fanns pengarna. Ja. Och vår uppgift som äldre, ni vet, ungdomarna nu, de har ju inga pengar. De bor ju hemma hos mamma, de flesta liksom. Det är vår uppgift som äldre att stötta de här. Och jag har sagt, jag har mött många ibland ungdomar så där med tokiga idéer. Men med min erfarenhet har jag aldrig sagt, det där kommer aldrig att gå. Nej, jag har hållit inne med de orden. Och så har jag bara sagt, ja, pröva. Och så har man supportat det här. Och så har de själva fått göra erfarenheten om det var bra eller inte. Så du kör nu alltså efter landningsbanan, och du ska inte sakta ner farten, för då kommer du inte upp. Utan du ska öka farten och sen bär det av uppåt för att möta Herren. I Uppenbarelseboken i kapitlerna 2 och 3 talas det om 7 församlingar. Jag har skrivit 13 böcker under mina år och några av dem finns där ute. De flesta är utsålda och jag kommer inte att trycka någon mer upplaga för jag är för gammal för det här. Utan det som finns, det har jag i bilen, några paket i källaren kanske, sen har jag inget mer. Men det finns där ute. Men framförallt vill jag rekommendera den här tidningen. Den är livsviktig för dig som ska överleva in i framtiden. För att du ska kunna tyda Bibelns tecken. När judarna nu kommer tillbaka och när Ukraina invaderas av främmande härar. Som är förstadiet till kapitel 38 och 39 i Hesekiels bok. Som handlar om Gogkriget. Vi är inne i förstadiet till det nu. Och i de två kapitlerna så finns det 5 verser. Det är inte många som har upptäckt. För det är 2 krigskapitel som det handlar om. Men det finns 5 verser som talar om en kommande världsväckelse. 5 verser i de 2 kapitlerna som beskriver en kommande världsväckelse. Och den kommer du, om du lever den dagen. Det är nära dit nu när jag ser Ukraina, förstadiet till de 2 kapitlerna. De kommer du att få vara en mäktig del utav om du väljer det. De här 7 församlingarna i Uppenbarelseboken 2 och 3, de handlar om platser som evangeliet går fram på. Och de kommer alltså i en viss ordning. Nu ska jag inte hålla det bibelstudiet för det har gått på kanal 10 och då var det 9 program, alltså 9 timmar. Va? Så att jag ska bara ta det ett par minuter. Men och de visar hela kyrkans historia och den sista kyrkan som namnges det är Laodikeia. Laodikeia, folkstyre eller folkets åsikter kan man kalla det för. Och det som står i det brevet som Jesus låter Johannes skriva till den församlingen, det är ett budskap om hur det ska vara i den sista tiden när Jesus kommer tillbaka. De andra hade ju talat om hela kyrkans historia, men det finns på annat sätt, bland annat i någon av böckerna där ute. Den här staden är Laodikeia. Där stod jag, har stått där många gånger med grupper och undervisat på de här 7 församlingarna på plats. Men jag glömmer aldrig en man jag hade med mig i en grupp en gång. Efter några dygn så där så tänkte jag väl, jag undrar, han har nog inte fått möta Jesus, den här mannen. Han verkade inte frälst om man kan se det på utsidan. Men i alla fall, han kommer till mig efter en 3-4 dagars vandrande där. Så kommer han till mig och helt oförhappande så säger han bara så här att Dan, nu ska jag åka hem och så ska jag be min svärfar om förlåtelse. Ja, märkligt på sig. Jaha, varför det då, sa jag. Jo, sen jag blev ingift i den här familjen, förstår du, så har jag retat min svärfar och jag har häcklat och jag har hånat honom. Hur i all sin dag kan du tro på något så idiotiskt som den där Bibeln? Nu skulle han åka hem och be om förlåtelse. Vad hade hänt i hans liv? Ja, men vi hade stått där, jag hade läst bibelorden på de olika platserna och lagt ut texten så där. Vi hade snubblat ibland stenarna där utav ruinen och plumsat över i Kleopatras bad i bassängerna där och så vidare. Men stenarna hade talat. Och nu skulle han åka hem för att be sin svärfar om ursäkt. Den här platsen Laodikeia, det är en väldigt intressant plats med tanke på den tid som vi lever i idag. Det var Antiochus den andra som gav namnet på den här platsen efter sin dotter Laodice. Den ligger vid Meanderfloden och det var ett centrum. Där kom karavanerna från Asien och passerade antingen till Europa eller ner till Afrika. Så det var en väldigt imponerande och viktig stad på den här tiden. Där blomstrade vissa rörelser eller bankirväsende och allt så här. Av naturliga skäl blev de en knutpunkt. År 60 efter Kristus så raseras hela staden genom en jordbävning och läggs i ruiner. Senaten i Rom beslutade sig då för att skriva till kommunalgubbarna i Laodikeia och erbjuda romerska imperiet: vi erbjuder er all hjälp ni behöver i återuppbyggnaden. Och svaret, vet ni, det är förbluffande. Svaret är: tack så mycket, men vi behöver ingen hjälp. Man kan likna senaten i Rom vid den högste. En församling här som hade allting och som trodde att man inte längre behövde någon hjälp överhuvudtaget. I det här brevet till den här församlingen så säger Jesus så här i brevet. Ni vet, det funkade så att Johannes skrev ju alltså brev till de här församlingarna. Och i det här fallet hade det kommit nu till Fiskebäckskyrkan här, så hade Birger, säger vi, eller Dan, någon av bröderna hade fått gått upp här och så hade de sagt: kära vänner, vi har fått ett brev från Johannes. Så här tycker Johannes, och han påstår att det var Jesus som sa att han skulle skriva så här. Och så säger han så här: jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Om du ändå vore kall eller varm. Men nu är du ljummen och varken varm eller kall. Och därför så ska jag spy ut dig ur min mun. När jag var ny på vägen så hörde jag predikas om det här. Jag tänkte, vad ett märkligt. Jag fick höra hur man, var man kall, då var man mot Jesus. Och så var man varm, ja då var man entusiastisk, då var man för Jesus liksom. Men nu var man ljum, så ingen, ja, brydde sig inte så mycket överhuvudtaget. Och då skulle Jesus utspy. Men så upptäckte jag att det stod att han skulle önska, Jesus önskade att man skulle vara varm eller kall. Och då föddes tanken i mitt inre, det måste betyda något annat. Jesus kan inte önska att någon ska gå förlorad. Utan alla ska ju bli vunna liksom så här. Och då får man göra så att det finns en god vana som heter att första stället som ett ord förekommer i Bibeln, där slår Gud an tonen för vad det här ordet ska betydas. Så jag gick in i mina böcker och tittade då efter det här ordet. Vad kunde det betyda för någonting? Ordet heter psykros. Och jag upptäckte då att det finns bara på två ställen i Nya Testamentet. I hebreiskan är det ordet kvar, det är något annat. Men psykros, det finns bara på två ställen. Och den första gången som det finns, det är när Jesus talar om sig själv som: jag är den friska, klara, kalla källan. Ja, men då var det något positivt. Aha, det var det Jesus menade i brevet till församlingen. Jag ska önska att du vore kall. Jag tänker på en människa här i grannskapet, kanske överhettad. Många går i väggen idag, hör jag berättas om. Man sliter ihjäl och så vidare och så vidare. Tänk att få en sån människa och ge den människan en kall dryck. Eller någon som är utfrusen, utkastad, inte välkommen någonstans. Tänk att få till en sån människa en varm dryck. Det var det Jesus ville. Men istället då så hade man tydligen en gammal lunken Coca-Cola i fönsternischen kanske, som har stått en vecka. Och så tar jag den och så erbjuder den: det räcker för dig. Då är jag ljum. Då ska Herren utspy dig ur min mun. Och jag förstår, jag har ju gått där uppe på kritklipporna många gånger. Och jag förstår när Jesus talade till den här församlingen. Därför att alla kände igen sig på en gång. Därför att det här är ju vulkaniskt område. De vita klipporna eller hela bergsmassivet, det är inte snö, va? Utan det är mineraler som kommer upp ur hål i marken. Så där på några meter bort kan det vara, och det är små hål det handlar om. Det kan vara ett litet hål där det rinner upp svalt vatten och så rinner det ner för kanten. Och bara någon bit längre bort där eller där så är det ett litet hål. Och då ser jag där sitter kvinnorna liksom en bit ifrån. Det är för hett vattnet så de kan inte sitta vid hålet. Utan man börjar där ute och så flyttar man sig vart efter kroppen kan anpassa sig till värmen. Så flyttar man sig närmare det här varma och livgivande hålet. Men någonstans där bland alla klipporna finns det sedan ljummet vatten. Och när Jesus talar om det här eller ber Johannes beskriva det här så känner de alla ihop igen sig. Därför att så var det i Laodikeia. Du ska alltså vara antingen kall eller varm. Du får inte bli ljummen. Jag tänker på ett ögonblick, en av världens mest kända personer genom historien, det var Winston Churchill. Han hade blivit kallad att komma tillbaka till sitt gamla college, universitet. Och ryktet gick ibland hela skolan, alla studenter. Winston Churchill kommer tillbaka, han ska tala till oss. Och så tänkte man, böckerna vi har på biblioteket här uppe, vilka böcker var det han läste? Vilka sidor var det som fascinerade honom och som gjorde honom till en sån fantastisk världspolitiker? Nu får vi höra hemligheten med hans framgångar. Och så kommer han den dagen. Aulan är sprängfullt. Och när det blir hans tid så går han fram i talarstolen och så säger han, ge inte upp. Och så tittar han ut över publiken och så säger han, ge inte upp. Återigen säger han, ge inte upp. Och så gick han och satte sig. Det var allt han sa. Det var rådet till alla dessa blivande genier eller elitister som världen skulle få möta. Vikten av att inte ge upp. Det kan vara svårigheter i livet på många olika områden, vänner. Men ge inte upp. Jag sa det igår kväll här. Tack för att det var en fullsatt sal där inne. Det var fantastiskt att möta er som var där. Och jag sa det har inte med att göra hur jag börjar min vandring med Jesus. Utan det har att göra med hur jag avslutar min vandring med Jesus. Där, landningsbanan, högsta fart för att lätta. Det berättas om Henry Ford. Han som skapade den första bilen. Bilens skapare kan vi säga. Det berättas om, och jag tror att det här är sant, det som sa. Han är ute och åker en dag, Henry Ford. Han sitter i baksätet därför att han har privatchaufför. Han kör vägen fram och så får han se där framme efter vägkanten så står en Ford. En av hans skapelser har fått motorstopp och står där borta efter vägkanten. Han knackar på rutan till chauffören och säger stanna, stanna, stanna. Och så stannar han och så går han ut. Han möter en förtvivlad chaufför, bilägare. Och bilägaren säger ja, jag vet inte vad det är. Det är något fel i alla fall. Vi kommer inte vidare. Och då säger Henry Ford så här, öppna motorhuven. Öppna motorhuven får jag se. Och så öppnar han motorhuven. Och så berättas det om hur han sticker in huvudet liksom under huven. Och så säger han så här. Det är jag. Henry. Pröva nu. Och så startar det. Kanske är det ett ord till dig idag. Det är jag. Jesus, ge inte upp. Pröva igen. Därför att vi har en rik far. Vi har en god far. och han vill oss bara väl. Nåväl, till den här staden då som hade lyckan, framgångar på livets alla områden, så närmar sig Jesus nu in i deras vardag så att de fattar vad han talar om. Han säger så här: du säger att jag är rik. Jag har vunnit rikedomar och jag saknar ingenting. Det var ett bankcentrum. Man var oerhört förmögna i den här staden och all dess växling av valutor och vad det nu var för någonting. Och jag saknar ingenting. Jag känner igen mig i tron som vi kallar för the prosperity gospel. Alltså, vi har självtillräckligt. Vi klarar oss själva. Och du förstår inte att just du är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken. Där fanns den verkliga, så att säga, rikedomen. Jag råder dig att hos mig köpa guld som har renats i eld så att du blir rik. Och vita kläder som du kan klä dig med. Det var den stora produktionsgrejen i Laodikeia. Här kan jag tänka mig att det är fiskar det handlar om till exempel. Va? Men där, den stora produktionsgrejen där, det var svart fårull. Det var sällsynt. Men svart fårull var bland det finaste man kunde köpa. Och det exporterades med karavanerna ut över hela Mellanöstern och Europa. Och till dem då, med den svarta fårullen, säger Jesus så här: och du har vita kläder så att du kan klä dig och dölja din skamliga nakenhet. Den vita klädnaden, bröllopsklädnaden, vi hörde det i orden här i parentationen om glashavet med alla dessa klädda i vita kläder så att du kan dölja dig och din skamliga nakenhet. Och salva att smörja dina ögon med. Det var den andra stora produktionsgrejen i Laodikeia. Det var ett så kallat frygiskt pulver som man gned in ögonen med. Och det sades att det kunde då bota ögonsjukdomar. Jag vet inte. Men man levde väl på det här, den frygiska pulvret. Och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Det var viktigare alltså än det man hade att lyckats att bygga upp. Jag tillrättavisar och jag tuktar alla dem som jag älskar. Visa iver, vänd om. Se, jag står vid dörren och bultar. Den här bilden som jag bad få upp på den här, det är faktiskt en av mina mest älskade bilder. Jag har i datorn ungefär 600 bilder. Men jag återkommer ofta till den här bilden. Därför att det är målet för din tro. Nu har vi gudstjänst här. Det är ett etappmål. Vi har en fantastisk söndagsskola vad jag förstår. Det är ett etappmål. Men det där, det är målet. Och jag sa det igår, det är det näst största ämnet i Bibeln. 565 gånger talas om det här när att Jesus kommer tillbaka. Men vi pratar sällan om det i församlingar. Jag står vid dörren och bultar. Och den som öppnar ska jag gå in med honom och äta med honom och han med mig. Och den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron. Det var för, ja, nu är det många år sedan, för att jag glömmer aldrig det här. Det finns vissa ögonblick, vet ni, som man inte glömmer under sin levnad. Ett sånt var till exempel när jag satt på en parkering utanför ett varuhus i Malmö. Min fru var inne och det lugnas för henne att jag sitter i bilen, så får hon känna på allt. Och jag förstår att kararna som skrattar, de känner igen sig. I alla fall, jag sitter där i mina egna tankar och mina egna tankar handlar alltid eller väldigt ofta om det här som jag pratar nu. Det ligger mig varmt om hjärtat. Jag sitter där och drömmer. Och jag ser att det kommer en kar där borta. Och han förstod att jag letade efter sin bil, så han kommer runt och han höjer huvudet för att se oss. så kommer han närmare och så stannar han precis framför min bil. Och han stirrar rakt in i ögonen på mig. Och så bara hörde jag, varför sa du ingenting? Och det blev en påminnelse för mig hur viktigt att vara frimodig inför människor. Det ingick också en av era fantastiska sånger ni sjöng där. Och vi var ute och körde, gumman och jag, en helg. Och vi åkte förbi en kyrka ut på landet, Skåne. Och vi förstod att det var någon fest där inne i kyrkan. Så såg vi några väldigt finklädda, så att det måste ju vara bröllop tydligen. Så vi sa, vi stannar och så går vi in och tittar. Det kan ju vara roligt att se en annans bröllop och inte bara ens eget. Och vi stannade och gick in och vi hamnade där borta på sista bänk någonstans. Och så jag förstod, sa de ja här, och så var det någon som hade hand om mött, som sa att nu samlas vi efteråt, vill ni kasta ris på brudparet när de kommer ut så gör det. Och sen ni som har svarat ja till OSA-kallelsen, ni kommer att bli hämtade med buss och så kör vi er till brudsalen eller bröllopssalen. Ett Skåne, vi är ju kända, vi har skånska slott och herresäten. Det finns i var och annan krok i Skåne, överallt. Så blir ni körda dit och så får ni vara med om bröllopskalaset. Och vi förstod att nu var det slut, så vi var ju snabbt ut. Och jag brukar säga sådär lite för att göra det lite mer dramatiskt kanske. Jag gick ut på en grusgång där, frugan och jag. Och jag ställde mig lite vid sidan om en gravsten. Liksom, för vi hörde ju inte till sällskapet. Och vi såg när de kom ut alla och man kastade ris på dem. Och medan det där pågick så glider det upp två tjusiga turistbussar. Jättetjusiga, en dubbeldäckare. Glider upp fram kyrkan och så stannar de där, dörrarna öppnas. Och nu såg jag vilka det var som hade svarat ja till OSA-kallelsen. Kvinnor i tjusiga klänningar, långa klänningar och männen i frack och så vidare. Nu började de gå upp på bussarna. Och när bussarna var fullastade så stängdes dörren och så körde bussarna iväg. Och då fick jag en sån tanke. Jag tror att det är Gud som ger såna här tankar ibland. Jag var så nära, men jag var inte med på bussen. Och med det vill jag säga, det räcker inte att vara nära. Det gäller att vara med på bussen. Vet du, Jesusrelationen, det är en kärleksrelation. Det är inget kompisförfarande eller någon som jag har ibland och kan ringa till om det är någon kris på gång eller någonting. Det är en kärleksrelation som det handlar om. Ditt dagliga liv, ditt böneliv, ditt samtal. Be om hjälp och ledning i olika situationer utav den som du älskar och som du tror kan ge dig ett bra tips eller råd inför framtiden. Det är färskvara. Det är inte sån där som slängs ut på ICA baksidan eller Coop på baksidan på kvällen och går i containern, va? Det är färskvara. Den här kärleksrelationen. Jag var så nära. Men jag var inte med på bussen. Jag vet när Lila och jag gifte oss på 50-talet någon gång. Vi ringde ju varandra varenda dag på jobben. Vi jobbade på olika ställen naturligtvis. Har du glömt det? Har du gjort det? Och så vidare. Köp det, du vet, skorna, måste köpa nya skor och eller en svart kostym, jag vet inte vad det var. Hon sydde sin bröllopsklänning själv, för det gjorde man på den tiden. Hon hyrde ett rum, det gjorde man på den tiden i en källare på andra sidan stan. Och dit åkte jag ibland, för jag hade ju mitt jobb, jag bodde hemma hos mina föräldrar. Och så satt hon där och så sydde hon sin bröllopsklänning själv. Hon satt och virkade spetsar, därför att på den tiden fanns inte IKEA, utan vi åkte ner till Norrköping och köpte en rulle lakansväv. Och så klippte hon upp det här i så och så långa bitar. Satt och knypplade, eller vad det heter, spetsar, och så sydde hon på allt det här. Och så samlade vi det i en bröllopskista. En stor grej, nu kan jag ju berätta det eftersom jag ser att det finns en del ungdomar här också. Ni kan tänka er för sådana grabbar och tjejer att vi kunde gå in i en hushållsaffär en dag och köpa en gräddvisp. Och så la vi den i bröllopskistan. När jag gifte mig då hade jag 95 kronor i veckolön. Då gifte jag mig. Men det gick bra, för ett wienerbröd kostade 7 öre. För det var mitt uppdrag som bud på den här reklambyrån att åka och köpa wienerbröd till personal. Det var andra tider, va? När vi gifte oss så flyttade vi in i en lägenhet där den andra familjen som flyttade ut lät köksbordet stå kvar, för vi hade ingenting. Så det fick vi överta. Vi fick överta deras sängar. Idag ska man ha Volvo och villa och Vovo och vad det nu heter, allting. Det enda som vi ägde tillsammans, det var att vi under ett år hade knytit en ryamatta. Den kunde vi lägga ut på golvet i stora rummet. Och så hade jag med hemifrån min Märklin tåganläggning. Så jag kunde ligga på den här ryamattan och köra med mitt tåg. Så var det när vi gifte oss. Men det var kärlek. Det var kärlek. Och jag tänker på Jesus. Vi har inte sett honom. En del kanske har hört honom. Kanske någon har sett honom. Men den helige ande beskriver honom så ljuvligt för oss. Att jag är tacksam för att få ha en sån brudgum. Ordet beskriver honom så ljuvligt att jag är glad och gör allt för att bevara denna kärleksrelation. Tänker på en av de stora predikantförstarna. Han säger vid ett tillfälle så här, för det är det handlar om. Jag har nämnt den här osakallelsen, vänner. Har ni, jag hoppas ni har en bönelista med namn på människor som ni vill se frälsta. Eller alla de som, ni vet, i vår ålder eller i min ålder, då dör det folk varannan eller var tredje vecka. Hela tiden dör det folk i vår bekantskapskrets här, va. Så det finns många att ha på sin OSA-lista, att de blir bevarade den sista biten fram till målsnöret. Och i det här säger en av predikantförstarna, just med tanke på vikten av att vinna människor, för det är ju vårt uppdrag, för den skull ska ni gå ut och göra lärjungar av alla människor. Det är vårt uppdrag. Han säger så här, hellre, nu är det ingen anmärkning mot det här, men han drömmer alltså, hellre att jag har en stor, vit och fin kyrka, så önskar jag ett bokbord vid helvetets ingång för att i sista ögonblicket rädda någon. Det var det viktiga för honom. Och det här är något vi ska tänka på, vänner. Vi har ett uppdrag. Jag berättade igår om hur han har, så att säga, utrustat oss med allt det vi behöver för att klara det här uppdraget. Nu flyttar jag mig till Israel. En av de starkaste platserna i Israel, som jag alltid återvänder till med grupper. Det är fantastiskt, många av de här platserna, man blir helt förstummad nästan om man ser i bibelordet vad som hände just här. Men en av de starkaste för mig, det är Getsemane. Jesus har då firat nattvarden på kvällen innan. Och han tar med sig alla lärjungarna och de går ut genom muren där uppe ifrån övre salen, där man kan besöka den idag. Ut genom muren, ner i Kidrondalen och så upp på andra sidan till det som vi idag kallar för Getsemane kyrkan eller Getsemane lunden. Och jag upplever att det är där som den stora kampen drivs mellan det onda och det goda. För att resten, nu ska man inte vara nonchalant, men resten är nästan som en transportsträcka fram till korset. Men det här kampen sker, och man ser i Jesus hur den i slutet av den kampen liksom svänger om i hela sitt agerande. Och de här, de flesta av dem som är med honom där i trädgården, det var ju sådana som ni, det var ju fiskare. Som hade valt att lämna näten och istället följa Jesus för att bli människofiskare. Och nu säger han till några av dem, ni kan stanna här vänner, ta det lugnt bara så går jag och några fram. Vi går in lite längre in i trädgården. Och där inne i trädgården, Jesus i bön, stillhet, där ser han bokstavligt en bägare eller en kapp, en bägare. Och han förstår att i den bägaren, där finns all synd, där finns all sjukdom, där finns all avoghet emot det han ska få genomgå på korset. Det finns där. Och han hesiterar och säger, nej, jag kan inte dricka det här. Men Gud hade en plan för det här. Ni vet, på korset, Gud kunde inte så att säga göra ett körschema och så sätta upp det här. Det här är körschemat nu för idag, va? Sätta upp det och så skulle det rädda oss. Nej, Gud var tvungen att få upp allting på korset. Och så de andra bröderna, de går tillbaka och han hittar de andra sovande. Och så går han in själv igen. Åter samma syn, bägaren räcks honom och han kan inte ta den. Det är din synd. Det är din sjukdom. Det är ditt förakt emot korset. Det är din otro. Allting finns där. Och så vid nästa tillfälle så tar han och tömmer hela bägaren in i sin kropp och blir i det ögonblicket, som bibelordet säger, han blir gjord till synd. Och det är denna kropp, gjord till synd, som några timmar senare ska spikas upp på korset. Det var Guds sätt att få upp allting på korset. Det var att Jesus drack upp allt detta för att det skulle komma dit. Sen händer det vissa saker. Han för Jesus genom Kidrondalen, upp för trappen. Jag har gått många gånger upp för den där trappen, upp till Kajfas palats. Jag har sett hålen i väggarna där man band fast fångarna och där man piskade dem. Jag har stått nere i grottan som inte hade någon annan öppning än ett hål i taket där man firade ner brottslingen i fråga. Finns ingen utväg, utan det är bara att bli lyft ut med repet igen, om du nu var där. Och där var det, som jag berättade, som min ena svärson, poliskommissarien, stod och storgrät när han förstod vad som hade hänt i det ögonblicket. Och så tas han upp ur det här. Det är dags att korsfästa honom, men innan det måste han ju dömas. Och jag ser där den natten, där skärtorsdagsnatten, hur han kastas emellan de olika domstolsavdelningarna och rådsherrar fram och tillbaka. Man måste hitta någonting och döma honom för där innan man kan spika upp honom på korset. Och där, när han kommer ut i trädgården utanför Kajfas palats, så står Petrus där. Petrus som strax innan har sagt att även om alla de andra kommer att förneka dig så kommer jag aldrig att göra det. Jag kommer alltid att stå vid din sida, Jesus. Och så vet jag hur det kommer en tjänstekvinna och säger honom där, och så pekar hon på Petrus. Han där, han var också med Jesus. Nej, 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 jag har inte varit med honom. Och så kommer någon annan, vi hör på dialekten att du är från samma plats som han. Nej, 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 jag känner honom inte. Och så ytterligare en gång förnekar han Jesus. Och det står så fantastiskt att vid det tillfället så vänder sig Jesus om. För han hör ju allt vad Petrus säger och tittar på honom. Och detta fullständigt knäcker Petrus i det ögonblicket. Och så går det några dagar. Därefter kunde Herren liksom ta sig an Petrus efter den blamagen. Kunde han verkligen acceptera honom? Och så läser jag Johannes evangeliet, jag tror det sista eller näst sista kapitlet, så kom en ny dag, en ny morgon. Och plötsligt kommer Jesus efter uppståndelsen vandrande på stranden. Och där bland alla fiskarbröderna så står Petrus, han som hade gjort bort sig fullständigt. Han står nu ibland bröderna och så får han svara på frågorna, älskar du mig, älskar du mig, älskar du mig och så vidare. Vad hade hänt däremellan? Jo, hemligheten står i första Korinthierbrevet 15 där Paulus räknar upp alla de olika grupper och personer som Jesus träffade efter sin uppståndelse. Och så står det att först visade han sig för Petrus. Det var det första han tog itu med efter uppståndelsen. För att rädda Petrus. Jag tror att Petrus var i stort behov av ett sånt samtal. Öga mot öga. Med Jesus. Och Jesus gav honom det samtalet, den möjligheten. Och det finns alltid vänner, i vilken situation du än är. Jag har ju målat upp olika situationer. Men i vilken situation du än är i, så finns det alltid det där stilla samtalet med Jesus. Sånt har lett mig och Lil min fru. Det har lett oss genom åren. Jag vet när jag gick i pension för 20 år sedan. Va? Jag kom hem sista dagen på jobbet, hade fått blommor och tårta. Och jag vet inte om de var glada över att jag äntligen slutade. Eller de bjöd i alla fall på tårta. När jag kommer hem, Lil mötte mig i dörren. Och jag glömmer aldrig det ögonblicket. Samma ögonblick jag stiger in innanför dörren så lyfter vi våra händer emot Jesus. Och så sa vi bara så här. Nu är vi fria, Jesus. Vill du använda oss nu, så gör det i Jesu namn. Och så började telefonerna ringa. Och den sista som ringde, det var Dan Börjesson. Och så har vi haft förmånen att få leva enkelt. Vi är enkla människor. Enkelt. Med Herren under alla dessa år. Men det behövdes det där privata samtalet samman med Jesus. Jag vet inte hur ni har det här i kyrkan, men vi lämnar alltid plats för förbön i våra gudstjänster. Jag har äldste bröder som står och tar emot, och det är alltid folk som kommer fram för att uttala sin önskan eller sin förtvivlan. Om man skulle vilja att Jesus gjorde i mitt liv. Du vet, i Johannes evangeliet i det första kapitlet där i mitten någonstans. Så står det att de som tog emot honom, de gjorde han till Guds barn. Och det låter ju liksom lite, oj, jag är så gullig, så jag är ett Guds barn, jag är en liten bebis. Men det står inte så i grekiskan. Det grekiska ordet här är exousia. Och exousia, det betyder auktoritet. Så skulle jag översätta den versen skulle jag säga, och åt dem som tog emot honom insatte han i den auktoritet som det innebär att vara ett Guds barn. Det är det han har utrustat dig för. Den auktoriteten över att få hjälpa andra människor in på livets väg. För det är många idag, vänner, som behöver det där personliga samtalet med Jesus. Gud välsigne er.